Vi ska nu läsa ifrån Markus 6, de sex första verserna. Markus 6, 1-6. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa: var har han fått detta ifrån? Och vad är det för en visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utan att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Förlåt. Och han var förundrad över deras otro. Där slutar läsningen av evangelietexten. Och vi tror att Guds ande ska verka mäktigt på våra hjärtan så att vi får se och höra och uppleva kraften i orden. Amen. Ja, han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. Och vi använder även idag vår trestegs metod för att titta lite noga på vad som står i texten. Tid, teologi och tillämpning, de tre tena. Vi tittar på texten i sin tid, vilken teologi vi kan kanske upptäcka i den och hur vi ska tillämpa den. Tid, teologi och tillämpning. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. Tid. Ja, Jesus tog sig alltså tillbaka till Nasaret i Galileen. Det är ungefär 5 mil mellan Kapernaum och Nasaret. Jesus föddes ju i Betlehem men växte upp i Nasaret. Och Nasaret fanns med i profetiorna om Jesus. Ordet netzer, som Nasaret bygger på, betyder rotskott. Och Jesus kallas för ett rotskott i Jesaja 11:1. Där står det: men ett skott, alltså en netzer, ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Och Ishai, det är alltså konung Davids far. Och ur den davidiska släkten härstammade ju Jesus, om man säger rent fysiskt eller mänskligt, genom mamma Maria och hans jordiska vårdnadshavare Josef. Ett skott ska skjuta upp, en netzer, en nasaré. Så redan i Jesaja så finns det alltså en förutsägelse om att Jesus skulle växa upp i Nasaret. Och än idag så kallas kristna på hebreiska för nutzrim, som också bygger på det här nasareer. Teologi. Ja, han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. Jesu lärjungar följer honom vart han än går. Han vandrar inte planlöst utan han vet vart han går och han vet varför. Ibland för att visa upp vad Guds nåd förmår. Ibland för att demonstrera hur djupt syndens makt förslavar den människa som inte blivit född av Gud. Och det där är väldigt intressant. Jesus verksamhet är en så kallad journey of display. En demonstrationsresa där både synden och nåden uppvisas offentligt. När Jesus låter oss ta del av olika situationer så får vi en oerhörd lektion i mänskligt mörker och gudomligt ljus. Tillämpning. Ja, det kan vara skönt att veta, eller det är skönt att veta, att man följer Jesus även när man kommer till ett hårt område. Bland det tuffaste som finns är att presentera Jesus för sina allra närmaste. Ibland så möter vi miljöer där fördomarna om Jesus och kristen tro är så starka att hela sammanhanget är stelfruset. Men vi går dit ändå om mästaren är med oss. Vi kan alltid lära oss något. Så läser vi: när det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Ja, sabbat, shabbat. Sabbat börjar på fredag kväll, på Yom Shishi, alltså på den sjätte dagens afton, och avslutas på lördag kväll, på Ha'erev ha-shabbat, på sabbatskvällen. Så sabbaten sträcker sig från fredag kväll till lördag kväll. Och gudstjänsten ligger vanligtvis på lördag förmiddag, skulle vi säga då. Synagoga står det här. Synagoga är det grekiska ordet för Bet Haknesset, som betyder församlingshuset, den judiska kyrkolokalen. Och i illustrerat bibellexikon så kan vi läsa: Jesus gick som han brukade till denna gudstjänst och erkänner den uppenbart som Guds förordning och Guds gåva till sitt förbundsfolk. Jesus riktade aldrig någon kritik mot synagogans gudstjänst. Gudstjänsten växlade mellan bön och skriftläsning med utläggning. Det förekom växelläsning mellan församlingens ängel, som han kallades för, eller sändebud, Seliasibor, och församlingen, med direkt skriftcitering, parafrasering och nydiktning. Det hela utgjorde en mosaik av element ur skrifterna. Vanlig kristen gudstjänst är starkt påverkad av och formad efter synagogs gudstjänsten. Ja, vad kan vi se för teologi i dessa enkla rader? När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Jesus erkänner själv den form, gudstjänst på Herrens dag, som han själv har instiftat, och möter människor i enlighet med sin egen ordning. Lägg märke till också att Jesus undervisade. En viktig del av Jesu nåd till oss är den lära som han upprättade. Den slutgiltiga tolkningen av Gamla testamentet finns i Kristus och hos Kristus, också i förlängningen genom hans apostlar. Jesus förberedde dem på ytterligare undervisning efter hans bortgång, som skulle göra Nya testamentets undervisning komplett. Och det kan vi läsa om i Johannes 16 och 12. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så, gudstjänsten på Herrens dag är fastslagen, invigd av Jesus själv, och den är på något sätt en del av Jesus sätt att kommunicera med sitt folk, då på den tiden han var i Israel, men också nu för tiden. Så vi ska inte på något sätt försöka förringa eller komma runt söndagsgudstjänsten. Den ska finnas där, och den är en sorts andligt obligatorium. Hur ska vi tillämpa det då? Ja, det finns en gudomlig ordning. Det finns ett nådemedel nerlagt i seden att gå till gudstjänst på söndagen. Och Herren själv, som vi nyss sa, bekänner sig till den på ett unikt sätt. Liksom Jesus prioriterade gudstjänsten på vilodagen, så ska hans lärjungar göra det, om de verkligen vill kunna säga att de följer sin mästares exempel. Det är alltså helt onaturligt för en kristen att inte söka sig till gudstjänsten i den lokala församlingen på söndagen. Så läser vi vidare. Många som hörde honom häpnade och sade: var får han detta ifrån, och vad är det för visdom han fått, och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Tid. Ja, det står inget om att Nasarets invånare omvände sig eller trodde, utan bara att de häpnade och var förundrade. Och vi ska snart få se hur dessa judiska män, trots sin häpnad och förundran, mer och mer tog illa vid sig av Kristus och stötte sig på honom. Teologi. Ja, Matthew Poole skriver: häpnad och förundran kan härröra sig från okunskap och är inte nödvändigtvis tecken på något frälsande andligt verk i människors hjärtan. Det är intressant. Att väcka sensation betyder inte att skapa väckelse. Tillämpning. Ja, att under sker och människor upplever stor sensation och eufori över yttre manifestationer innebär inte automatiskt att människors hjärtan öppnas för Kristus. Vi måste akta oss för att göra kristen tro till en emotionalism, en känslorörelse, där den känsla som sensationen ger ställs i centrum. Sådant tillhör inte andlig nykterhet. Och i första Petrus brev 4:7 kan vi läsa: slutet på allting är nära, var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Och i första Petrus brev 5:8: var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och ordet nykter, nepho, i detta sammanhang betyder att inte vara drucken, inte berusad, fri från illusion och inbildning, fri från syndens förgiftande inflytande, att vara sinnesnärvarande, ha klart omdöme, vara måttlig och självbehärskad, att vara vid sina sinnens fulla bruk. Motsatsen till att vara irrationell. Har ni hört så mycket det kan betyda det ordet nykter? Var nyktra, var fria från illusion. Kristen är inte kallad att leva i fantasivärldar och illusioner, utan att vara tillsammans med Jesus i verkligheten. Vi läser vidare. De säger: är det inte snickaren Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Vi tittar in i tiden. Ja, Josef var snickare. Tekton heter det. Och det innebär både trä- och metallarbetare faktiskt. Han var både snickare och smed. Och så läser vi också att judarna tog anstöt av Jesu naturliga familjs låga status. Och vi lägger också märke till att Josef och Maria hade fått ytterligare minst 4 pojkar och flera flickor, hans bröder och systrar. Vad kan vi finna för teologi i de här verserna? Ja, Fjällstedt hjälper oss. Det står så här: de som blivit vana vid ett rent Guds ord men inte velat lyda det föraktar slutligen både ordet och de som förkunnar det. Och den romerska Maria-kultens lära om Marias eviga jungfrudom punkteras här definitivt av skriftens vittnesbörd om Jesu syskon. Hur ska vi tillämpa den här texten? Ja, att någon kommer ur enkla förhållanden eller har fötts in i en familj med låg status i människors ögon betyder ingenting när det gäller att följa och tjäna Jesus. Herren väljer sina lärjungar ur alla samhällsskikt och använder vem han vill. Alla är lika dyrbara för honom om de vill följa honom av hela sitt hjärta. Första Korinthierbrevet 1:28. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. Och så kommer texten vidare. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Ja, vi går tillbaka i tiden. Jesus använde ett välkänt ordspråk. Han identifierar sig inte bara med rabbinen och läraren utan också med profeten med stort P. Och detta var ett klart erkännande av hans messias identitet och messias roll. Mose hade nämligen talat om att en profet likt honom skulle uppstå. Och någonting som skulle visa sig vara mycket, mycket mer än en profet. Femte Mosebok 18 och 15. En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk. Från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Och det är mäktigt, för detta citeras både av Petrus och Stefanus i apostlagärningarna för att presentera Jesus. Vilka teologiska drag kan vi se här? Ja, man brukar tala om Jesu tre stora ämbeten. Präst, profet och kung. Och utkorelsens väldiga hemlighet blir tydlig här. Naturligtvis kan Herren omvända och frälsa vem han vill. Men det görs klart för alla hur många undanflykter, fördomar, förutfattade meningar och andra dumheter som den syndiga naturen tar sin tillflykt till för att slippa kapitulera för frälsaren. Synda naturen, alltså människans naturliga reflex utan Guds ande, är kontraproduktivitetens okrönte konung. Den vill rädda sig undan den enda som kan rädda. Hur ska vi tillämpa de här enkla raderna? Ja, Matthew Poole skriver: människor har en tendens att undervärdera, nedvärdera och diskvalificera dem som de växt upp tillsammans med och talat med, om alldagliga ting med och delat vardagen med. Vi får aldrig tänka oss att Gud endast använder det avancerade och exklusiva. Det enkla är ofta hans redskap. Så läser vi vers 5 där. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Ordet för kraftgärning här är ordet dynamis. Det är samma som vi har i dynamo eller dynamit, som betyder kraft, makt och styrka. Och Matthew Poole skriver: han såg i Nasarets invånare ett folk vars hjärtan genom Guds rättvisa dom var stängda och låsta under otron. Och därför fanns det ingen vits med att göra under inför dem. Inför dem vilka det inte skulle ha någon effekt på. Det hade heller inte varit överensstämmande med det Guds rådslut angående dem som han kände till. Så han lämnade dem och gick för att predika i andra städer och byar i Galileen. Ett avslöjande av en hel befolkningshårdhet. En ryslig händelse egentligen. Det var ju inte det att Jesus inte kunde göra under ett rent tekniskt, eller man ska säga, utan att han kunde inte göra det för han visste att syftet med det skulle bli förfelat. De hade bestämt sig. De tänkte inte tro på honom hur mycket han än gjorde under. Så kraftgärningar och tecken kan inte frälsa. Den allsmäktige kan naturligtvis göra under i alla miljöer, men han vill inte göra det där syftet, alltså beviset på hans identitet och trovärdighet i evangeliet, inte står i centrum. Och så läste vi den sista versen: och han var förundrad över deras otro. Och ordet förundrad är ordet taumazo, som betyder stor häpnad, att vara förbluffad. Ja, låt oss titta på teologin i den här versen. Jesus gav uttryck för förundrad, även om han i en bemärkelse naturligtvis inte var överraskad. Bibeln säger att han av sig själv visste vad som fanns i människorna. När Jesus ställer frågor eller ger uttryck för häpnad, så har det en retorisk effekt. Det gör han för att vi ska tänka efter och komma fram till svaret. Johannes 2:24. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Kraftgärningar, det är detsamma som tecken i Johannes evangeliet. Och för de människor som inte ens har en grundläggande vilja att tro kan inget nådes under ske. Ingen delaktighet i nåden kan överföras med tvång. Det som här och på andra ställen har visat sig kunna hända Jesus, Herren och Mästaren själv, genom människornas otro, det kan också så mycket mer hända hans tjänare i predikoämbetet. Ingen är så döv som den som inte vill höra. Och tillämpningen, ja, vi ska ta hjälp av pastor Fjällstedt än en gång. Han skriver så här: människornas otro kan inte hindra den allsmäktiges under, men den skjuter ifrån sig nådens undergörande gåva, eftersom Herren inte tvingar någon att ta emot den. Det är verkligen högst förvånande att människorna inte vill ta emot en gåva som väger tyngre än alla världens skatter, trots att den är gratis. Syndernas förlåtelse, evigt liv, oförgängliga rikedomar, en oförstörbar krona. Ja, sannerligen, otro innebär en helt förunderlig blindhet. Och det här att Jesus gjorde under för att bekräfta sitt budskap och inte gjorde det var som helst och när som helst och hur som helst, det blir så tydligt i Lukas 5:24, där det står: men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig, och nu talade han till den lame, res dig, ta din bår och gå hem. Varför gör Jesus undret? För att de ska veta att han är människosonen, att han har all makt och att evangeliet är sant. Han kan förlåta synder.